When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I was certain that I saw him watching me.
You pretend like you moved on, but you're actually just obsessed with death.
What are you gonna do when Michael comes back for you? Because he is coming.
But this time, something feels different. He's more dangerous.
Happy Halloween! Idag plockar vi återigen fram köttkniven, drar på oss maskeradmasken och återgår till vår syssla med att terrorisera boende i Haddonfield. Men är det slutet? Eller kommer vi igen? Det förtäljer inte historien. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Det är dags för den sista delen i Halloween-franchisen, Halloween Ends från 2022. Eller är det den sista? Man vet aldrig. Men innan vi börjar så är det ett ljud jag måste spela upp.
This is a spoiler warning. Alert, spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert, spoiler alert.
Halloween, Michael Myers. Kan det bli en mer underbar dag än så? Vad säger du, Fredrik?
Ja, de i Haddonfield kan man kanske vara utan Myers, skulle jag tro. Ja, men trevlig Halloween på dig också då, förresten.
Ja.
Det här kommer väl ut på självaste Halloween, 31 oktober.
Ja, faktiskt.
Ja.
Ja, men fast det är en måndag så vi måste ju låta våra lyssnare lyssna på ett avsnitt om Halloween på Halloween, eller hur?
På självaste Halloween. Ja, kära.
Om du ännu inte har sett Halloween Ends så ber jag att antingen gå på bio, kolla den på Roku eller bara acceptera drygt 2 timmar med risk för spoilers, ska jag säga. Men innan vi börjar tänkte jag bara kolla, hur känns det så här 2 veckor efter att vi lämnade skräcken och plockade in Turtles istället?
Ja, men det har varit roligt. Det är alltid roligt att samarbeta med Film till fikat, och Turtles är ju lite, det är lite blast from the past, men samtidigt inte så mycket, för jag var ju inte sån jätteturtle-fan. Jag var ju med Ghostbusters när det begav sig. Men det är lite kul att återvända till de här jättetidiga 90-talsfilmerna. Så jag vet inte riktigt hur jag kommer känna när vi är uppe i Michael Bay-filmerna. Men ja, kära värld. Hur känns det själv då, 2 veckor efter Turtles?
Jag har försökt att glömma det. Ja, nej, skämt åsido. Men jag lär ju inte återkomma till Turtles-filmerna på ett tag i alla fall. Det var inte my cup of tea, även fast de var underhållande.
Ja, ja, vi har ju några till kvar, så vi kommer inte undan.
Nej, exakt. Vi lär väl få smaka på dem ändå. Nåväl, men innan vi börjar med själva Halloweenandet så tänkte jag att vi i vanlig ordning ska prata om vad vi har sett sen sist. Så jag tänkte låta dig börja.
Jag har ju sett otroliga mängder just nu. Jag kör ju det här 31 filmer till Halloween, en per dag här. Och lägger upp på... Ja, idag blir ju sista. Jag har redan tyvärr halkat lite efter här. Men jag tänker, jag kan ju ingen idé att tjata om dem. För de har ju liksom, de ligger ju där uppe till allmän beskådning för den som vill. Men jag kan ju prata om andra filmer, för jag har sett andra filmer utöver det. Så det är hiskliga mängder filmer. Men jag såg en film här som heter Everything Everywhere All at Once. Det är ju inte skräck på långa vägar, utan det är ju lite mer action-komedi. Men jag tycker nog att, wow, det är nog en utav 2022s bästa filmer. Jag kommer nog egentligen sätta den där uppe på någon. Om jag skulle göra en topp 5-lista så kommer Everything Everywhere All at Once hamna på den. Och den var jättemysig, för det var en, både liksom en jätteflamsig, tramsig action-komedi och någon stackars medelålders kvinna som, ja, liksom har problem med vad heter det, Skatteverket, för att ja, ekonomin går inte riktigt ihop för det tvätteri hon har. Gubben hennes är väl på väg eventuellt att ansöka skilsmässa, och hennes vuxna dotter känner inte riktigt att hon har sin mammas stöd, för hon, ja, hon vill ju komma liksom ut till, hon vill presentera sin flickvän för deras gamla morfar, men morfar är liksom, han är gammal av en äldre skola där då liksom. Nej, men tillvaron är liksom ganska gråtråkig, men ändå så liksom kaosartad, och så kastas hon plötsligt in i en multiversa plott där personer då, alltså personer från andra parallella universum kommer in här då, för de kan liksom hoppa in i den person som finns i det här universumet. Så hennes liksom timida make blir plötsligt värsta kampsportsexperten och säger till henne att hon är typ the chosen one att stoppa något förfärligt hot som är på ingång, som hotar liksom samtliga universum till undergång. Och så kastas hon in i världens jävla galna liksom actionplott. Det är sån uppfinningsrikedom, och det är vansinnigt kul. Men samtidigt, mitt i alltihopa, så är den också jättedjup, allmänmänsklig, väldigt filosofisk och var otroligt vacker. Så jag både liksom har skrattat häcken av mig och sett och gråtit glädjetårar till den här filmen. Så det, jag kan verkligen rekommendera den. Everything Everywhere All at Once. Så den kan jag nämna. Utöver allt annat, de 31 filmer, det går att läsa på eftersnack där.
Och på skräckfilmscirkeln.com. Det där finns det också.
Ja, minsann. Ja, men det är vad jag har sett. Vad har du sett, Patrik?
Jag minns inte om jag har nämnt den här innan, men jag kollade på Devil in Ohio.
Nej, det känns nytt. Det känns nytt.
Ja. Den här kom i september på Netflix här. Så det handlar om en flicka, May, som flyr en kult och fångas upp av Suzanne, någon typ av socialarbetare. Och hon med sin hjälp av sin familj då försöker skydda May från att bli återindragen i själva kulten. Den är, vad jag vet, är serien löst baserad på en verklig händelse. Men kulten är fake. Men jag vet att fallet med en flicka som fångas upp av en socialarbetare som blir väldigt engagerad i hennes fall, det är äkta i alla fall. Och problemet är att jag vill inte spoila den här allt för mycket, för den är ju så väldans ny. Den är ju bara någon månad. Men om man ska tänka på lite kända namn här, så har du Emily Deschanel, det vill säga Bones, som är spelar mamman. Och sen Madeline Arthur som spelar May här. Också bra skådespelerska, amerikansk kanadensare. Hon har varit med i många filmer redan. Nåväl. Sen har jag faktiskt läst en bok, hör och häpna. Eller läst, jag har lyssnat på den. Och det är J.S. Axell som har skrivit en bok som heter Mörkstad från 2019. Och jag kan läsa lite av handlingen här. Världen ligger i ruiner. En smitta som förvandlar människor till blodtörstiga odjur har slagit civilisationen i spillror. Samtidigt kommer säkerhetsstyrkor gemensamt från USA och Ryssland och rensar upp Södermalm och gör det till en karantärzon. Så man kan säga att det här är en mix mellan World War Z, Corona, valfri vampyrfilm och Stockholm.
Jaha, okej. Okay. Du säger vampyrfilm, så, det lät ju mer som zombies, tyckte jag.
Fast det är blodsugare. Ja, och ja, faktiskt, det är faktiskt en helt okej okay bok. Och den har en trevlig twist. Inte att de är vampyrer, det säger de, det nämns redan i början. Men när man är 3/4 in, då kommer en liten twist på allting. Ja, och jag lyssnar på den via Biblio. Det vill säga bibliotekens egna ljudbokstjänst. Där man kan lyssna gratis. Och sen så den följs upp av en bok som heter Mörkt land. I samma serie då. Så då var jag tvungen att ladda ner BookBeat så jag kunde lyssna på den också då. Den, alltså hela boken andas liksom uppror. Och det känns lite som att det är en Romero-ish tanke det här med att ja, någonting gör att hela världen vänder sig mot varandra och sen är det en liten grupp som tar över och så måste den arbetarklassen under liksom slåss emot etablissemanget. Så här. Ja. Jaja. Men det var en bra bok. Den kan jag rekommendera. 3/5. Inte den absolut bästa boken, men den är bra. Underhållande att lyssna på. Jag tror inte jag skulle läsa den i bok. Och det blev en kort paus från den riktiga tegelstenen under kupolen.
Ah.
Under the Dome av Stephen King som jag läser. Mm. En utgåva på drygt 1200 sidor.
Ja, den av hans. Det är typ den och Pestens tid som är, och Det som är väl hans,
ja,
fläskigaste böcker, tror jag.
Ja, för fasen. Under kupolen är en rätt okej tv-serie när den kom ut, eller Under the Dome. Men boken är lite mera ingående och vissa saker som är ganska försnällade i tv-serien, ja, det kommer ju bli lite mera otrevligt i boken, om man säger så. Nåväl, det var senast sedda och lyssnade och lästa framför allt då. Nu kommer vi till Halloween Ends som ska vara den sista filmen i serien då, som har hållit på, vad blir det, nästan, det är lite mer än 40 år.
Ja, det är den sista utav alltså, vad heter han nu, David Gordon Greens, den här nya trilogin. Ja. Det är det ju slut på, för att det här skulle vara sista gången vi ser Michael Myers svinga kniven på vita duken. Det kommer inte hända. Han kommer tillbaka och mördar folk igen. Men det här är ju en avslutning nu i alla fall.
Ja, jag tänkte där, är det en avslutning på hela serien eller är det en avslutning bara för de här trilogin som du nyss sa?
Ja, men det är det ju, i och med att liksom, tidslinjerna är ju helt uppåt väggarna. Jag menar, det är ju inte som att film nummer 1 till Halloween End, som är den 13:e, är liksom ett sammanhängande filmuniversum, utan det är ju gränsat till höger och vänster här. Så, men den här är ju avslutande för den här trilogin, som egentligen är en quadrologi eftersom att första filmen är med här också. Så ja, hej hopp.
Tror du att det kommer komma en remake om 10 år igen?
Nej, jag tänker satsa på att Michael är tillbaka redan efter 5 år här. Men jag tror, jag vet inte om det blir en reboot eller om man kommer försöka hitta på ett sätt att fortsätta på något av de andra tidslinjerna. Det fanns ju en plan för länge sedan att göra en tredje film till Rob Zombies Halloween. Man skulle ju kunna spinna vidare på efter Resurrection Busta Rhymes där, för där finns han rent tidskronologiskt fortfarande vid liv. Man skulle kunna spinna vidare på Thorn tidslinjen, för där är han ju också fortfarande vid liv. Eller om, som jag hoppas då, att man bara gör nytt. Egentligen behåll Michael Myers, skippa Laurie Strode, bara gör nytt fast med Myers, placera honom i ett nytt sammanhang, introducera en ny grupp. Ja.
Myers takes Manhattan.
Ja.
Nej, de ska inte göra som de har gjort med fredag den 13:e liksom, och bara visst, det har de ju redan gjort, de har kramat ur alla pengar de kan med respektive film. Men frågan är om man skulle göra en Michael Myers versus Jason. De skulle ju bara stå glo på
varandra. Så ståkar varandra i evigheter.
Ja,
oh, kära då.
Hide and seek med Jason.
Ja, det, nej, jag vet inte. Annars är det ju, jag menar, läget är ju nu verkligen för en ny fredagen den 13:e. Nu vore ju det perfekt att kicka igång den franchisen igen. Men de får väl inte tummen ur med de här jäkla rättighetsbråken. Vem som äger rättigheterna till karaktären Jason. Så ja, annars känner jag liksom...
Håller de på med det fortfarande?
Jajamensan, sen 2010 här har de väl... Nej, de har hållit på och bråkat i snart 5, 6, 7 år här. Och det är liksom, en annan blir lite för liksom, om man tar lite en krasst box office här, nya Halloween 2018 gick ju jättebra. Halloween Kills inte riktigt lika bra, men har ju onekligen gjort en vinst. Och Halloween Ends har också gått väldigt bra rent ekonomiskt. Så det vore ju guldläge nu, när vi liksom, nu har vi avslutat Myers. Vad är nästa liksom stora slasher? Ja, det är Jason har vi inte sett på riktigt, riktigt länge. Så det skulle ju vara perfekt liksom. Damma av Camp Crystal Lake, in med en ny grupp ungdomar och fram med hockeymasken, så vi åka av.
Ja, jag har en del funderingar om det där, särskilt om den här filmen som jag kommer komma till när vi pratar om den. Men det var mest de tankarna jag hade, att liksom, var ska vi gå efter det här? För problemet är ju med Halloween att den här filmen, den beter sig som om att det skulle vara den absolut sista. Men vi kan komma till det efter. Men utan några vidare kommentarer då, så är det väl lika bra vi drar iväg direkt till Haddonfield och filmen Halloween Ends från år 2002. Och här kommer en trailer.
It's been 4 years since Michael Myers vanished without a trace.
Hello.
I saw him watching me.
You pretend like you moved on, but you're actually just obsessed with death.
What are you gonna do when Michael comes back for you? Because he is coming.
But this time, something feels different. He's more dangerous. My daughter, but tonight I will kill him. Come and get me.
Lori!
Maybe the only way he can die is if I die too. It all ends now.
Det har gått 4 år sedan Michael Myers såg senast. Laurie Strode bor tillsammans med sitt barnbarn Allison och har snart skrivit färdigt sina memoarer. Efter att ha låtit en vålnad styra delen av hennes existens har Laurie bestämt sig för att ta kontrollen och omfamna livet. När så en barnvakt anklagas för att ha dödat en pojke vaknar terrorn på nytt och Laurie måste slutgiltigt möta den ondska hon inte kan kontrollera. Det är alltså plotten till Halloween Ends från 2022.
This is a spoiler warning. Alert! Spoiler alert! This is a spoiler warning. Alert! Spoiler alert!
Så Fredrik, hur länge eller hur glad blev du när du såg att den här skulle komma igen?
Jag har varit hype ända sedan 2018 här när den här David Gordon Green-trilogin startade. För jag tyckte att den var jättebra. Sen Halloween Kills har var lite ho-hum, men det var ju ändå en mellanfilm. Vi visste ju att det skulle bli 3 stycken. Så den här filmen har jag verkligen sett fram emot. Michael Myers versus Laurie Strode, den sista gång. Den storstilad liksom final. Det var inte riktigt det vi fick. I viss och vänster var det ju lite det vi fick. Men det här är lite av en annorlunda film. Jag är lite blown away. Så här lite initialt kan jag väl avslöja kring den här filmen. För jag tyckte den här, wow, den introducerade någonting nytt och spännande och intressant. Men vi var utlovade en annan typ av film. Så min förväntning var helt någon annanstans. För liksom den här, den slutgiltiga sammandrabbningen, det är ju inte riktigt den här filmen. Den här filmen är någonting annat. Och det är därför vi har spoilervarningen. För dels också, jag menar, den går på bio fortfarande. Men alltså, det går inte att prata om den här filmen om vi inte spoilar vad den handlar om egentligen. Så, men nej, jag är fortfarande positivt överraskad, men god damn vad den här filmen tog mig på en oväntad resa, på gott och på ont. Så, ja, Patrik, vad ditt första intryck till Halloween Ends? Var det här den stora fläskiga finalen?
Alltså, jag tittar på Roku, på streamingtjänsten. Jag tittar inte på bio. Jag kände att jag har en stor tv hemma, jag kan titta på den och få nästan samma känsla som om jag skulle betala 160 spänn och gå på bio. Oavsett vilket, jag var också rätt så... Jag hade sett fram emot den här ganska rejält. För jag tyckte Halloween Kills och Halloween 2018, jag tyckte de var riktiga höjda filmer. De gav liksom en ny syn på Laurie Strode, och framförallt då så hade hon ytterligare ett barn. Jag menar, hennes bror från hennes son från H2O, vart är han någonstans? Men jag tyckte det var väldigt nytt och fräscht att ha liksom bara kvinnliga hjältar i 3 filmer, vilket det kommer bli. Helt enkelt. Och jag tänkte så här, ja, men nu blir det ett rejält, en rejäl stand-down mellan de här två. Att hela Haddonfield ska bli deras stridsplats. Liksom. Men, och jag menar, den är nästan 2 timmar lång och det här kriget, det kommer aldrig. För alla de här superdramatiska musiken som är i trailern, den är inte i närheten av vad som händer i filmen.
Trailern är extremt missvisande. För den visar ju visserligen det som händer i filmen. Men det är filmens sista 20 minuter. Sammandrabbningen, nu håll i er folk. Sammandrabbningen de två sinsemellan kommer inte förrän liksom de sista 20 minuterna i filmen. Michael Myers är knappt med i den här filmen. Det är en annan mördare. Hör och häpna, flämt, flämt. Det är en annan mördare i den här filmen.
Apropå, alltså, apropå twister så tyckte jag det var en riktig... vad ska man säga, en riktigt konstig twist. Jag fick så här att det var Jason is dead, mm-hmm. eller vad heter den?
Jason goes to hell.
Ja, precis. Jason goes to hell. Det var lite samma princip här som kom upp.
Ja, men det är ju, alltså, det här som är grejen, för jag tror det här är en annorlunda, alltså, det känns som en mismatch till film här, för Halloween 2018 och Halloween Kills, det bygger ju verkligen upp liksom Michael Myers kommer och drabbar Haddonfield. Och vi har ju verkligen liksom hur Halloween Kills slutar. Han mördar Laurie Strodes dotter, och vi ser liksom hur Laurie Strode liksom går emot liksom skärmen hållande sin kniv där liksom, den jäveln ska jag ta. Liksom allt har liksom handlat liksom om att de är på kollisionskurs de här. Och den här filmen, nej, jag får känslan av att den här trilogin inte var uträknad. Alltså det var inte en färdig skriven trilogi här, utan de började med första filmen som är den mest stabila enligt mig. Den var mest uttänkt. Sen Halloween Kills och Halloween Ends har man skjutit lite från höften. Eller liksom, för rent tematiskt går inte End ihop med de andra två filmerna, och det är lite av ett let down. Men det introduceras någonting nytt i Halloween Ends som jag tycker är jättespännande och kul med den här franchisen. Men fokuset har ju varit, det här är Ends, betoningen på Ends. Det här är liksom den slutgiltiga, den stora uppgörelsen. För jag menar, Jamie Lee Curtis, hon kommer inte återvända som Laurie Strode här framöver. Så på så sätt kan jag känna en viss sorg att det här inte riktigt vart kanske den stora finalen på det sättet. Men, alltså, den här skulle inte heta Halloween Ends, den här skulle kanske heta The Corruption of Michael Myers, The Curse of Michael Myers. För den, ja, men för den handlar ju betydligt mer om liksom korruptionen utav ondska. Alltså det handlar ju om, fokuset ligger ju på en annan karaktär, han som blir Michael Myers protegé i mord. Ungefär liksom som att han nästan blir någon form av arvtagare till Myers. Och den här filmen introducerar jättemånga spännande tankar liksom kring Haddonfield 4 år efter massakern från de förra filmerna. Och det finns jättemycket gott där. Och den här filmen gav mig så mycket tankar. Men samtidigt, nej, det är ett misfire. Det är jättebra liksom, för mig, alltså, tycker jag, jättetrevlig tanke, plott, koncept. Men den är såld som den stora, the final battle, the final showdown. Och det är inte riktigt vad den här filmen är. Så swing and a miss. Men samtidigt, det som är nytt, som den här filmen får jättemycket kritik för, är det som jag tycker om i den här filmen. Ja, kära Nadia, vad tycker du specifikt om den här tonen de väljer att gå med den här märkliga filmen?
Jo, tanken med den här filmen tycker jag verkar som att det är en så här bully revenge först. I och med att Michael Myers är inte med förrän framåt mitten på filmen någonstans där. Så att, men vi kan väl, om vi går igenom karaktärerna, några har vi ju redan sett förut, men jag tänker mera hur exempelvis Laurie och Allison, hur de kan ha utvecklats från förra filmen.
Vi kör väl Laurie Strode direkt, Jamie Lee Curtis här. Vad tycker du om henne i Laurie Strode 4 år efter
massaken? Hon har gått från att vara den här paranoida tanten som bor i sitt hus med inbyggd förbränningsugn och bur i källaren och framförallt att ha vapen för en halv armé, till att vara en författare som bor mitt inne i Haddonfield och liksom slappnar av med livet. Och hon har liksom inte, med de första 2 filmerna så är hon verkligen pressad. Hon är verkligen nere i det här att, åh, hjälp, jag måste ha vapen, jag måste skydda mig. Och så, jag vet att hon ser väl Michael lite överallt också. Något sånt. Men så känner jag att Laurie har blivit i den här filmen. För hon tror att det är lugnt. Och då, man undrar ju, vad fan har han varit i 4 år?
Jag tänker att bilden jag får av den här nya trilogin, man skulle lika gärna kunna kalla den här för traumatrilogin. För det känns som att det är det som är återkommande i de här 3 nya filmerna. Liksom att i första så har vi en traumatiserad Laurie Strode som har levt hela sitt liv utifrån det här traumat hon fick där 78, och hur hon då har levt i skräck och fasa, men liksom då, ja, men liksom planerar för katastrofen, men samtidigt har liksom bildat en familj som hon också då har missgynnat på grund av det här. Film nummer 2 tycker jag handlar ju liksom om, det är ju mycket gruppmentalitet, liksom lynchmobb, liksom personer, liksom det är ett helt samhälle som drabbas av ett trauma där, och hur det slår fel. Och den här Ends, då är ju Laurie Strode, alltså hon känns, här måste hon ju ha fått någon form av traumaterapi. Säg att den Laurie Strode vi möter från filmen från 2018, där har hon inte tagit hjälp, utan det är det, hon har kanske inte erbjudits hjälp heller, utan men det är en kvinna då som har tagit hand om det här själv. Hon har liksom inom situationstecken självmedicinerat. Hon har inte tagit den hjälp som har erbjudits, eller hon kanske inte ens fått hjälp. För jag tänker också vad traumavård 78, hur, om man ska tänka rent krasst, hur funkade det? Att nej, efter att hon varit attackerad av Michael Myers 78 där, var det liksom, nej, det var tillbaka till skolan på måndag och så pratar vi inte mer om det här. Det är väl inte orimligt. Medans liksom trauma nu har vi så mycket mer, tänker jag, liksom kompetens kring det. Så jag gillar liksom den resan hon ändå så har gjort från liksom den här vraket till människa hon är i första filmen här. Men samtidigt finns det något som är lite ologiskt. Även om jag gillar hennes utveckling, så är det ju det att, ja, det sista vi såg i Halloween Kills var att Michael knivhugg hennes dotter till döds. Och här då, visst det har gått 4 år, men man känner liksom att, ja, dottern blev mördad och vi vet inte vad Michael Myers är. Det är inte som så att man har honom under kontroll. Han finns där ute någonstans. Men samtidigt gillar jag ju också det där att, liksom att, ja, men, att kunna läka trauma och sår och faktiskt kunna leva vidare, få ett vettigt liv. Och det är ett budskap jag tycker om. Sen kanske jag inte riktigt köper den luckan. Eller ja, det kanske känns lite konstigt, för i första filmen så är hon på krigsstigen. I andra filmen slutar vi med liksom att nu jävlar ska jag hugga huvudet av Michael Myers. Och i den här filmen så är hon tillfreds med livet. Det känns som att vi har hoppat något här emellan som jag gärna hade velat sett. Men fan. Och mitt annat, jag gillar bilden av en Laurie Strode som har också fått landat lite. Och jag gillar, för det blir bra sen när det nya hotet, den nya mördaren, när han börjar gå i samma bana som Michael. För hon har ju förbarmat sig lite över honom, den här stackars mobbade killen. Men sen börjar hon ju se, hon börjar se saker, jag ser liksom, och det här är jävligt obehagligt bekant. Och liksom, hon har ju ändå så gått vidare nu, men nu måste hon liksom försöka liksom dra tillbaka, eller ja, jag vet inte, det finns något i det här, liksom, hon har gått vidare men sen dras hon in i skiten igen. Men jag vet inte, lite märkligt, men samtidigt jag är väldigt förtjust i karaktären Laurie Strode överlag. Men ja.
Ja, men Laurie Strode har ju gått från att vara en paranoid ensamvarg till att bli en lugn småstadsförfattare.
Ja, bullbakande mormor.
Ja, ungefär så. Ja. Ja. Nåväl, Allison i den här filmen, vad tycker du om henne?
Henne tycker de har gjort mest orättvisa. Den här karaktären tycker jag att, ja, men det märks liksom att kanske att de inte riktigt har haft någon utstakad väg här, för hon går ju liksom från, ja, men barnbarnet i första filmen som ändå så, ja, men har en liten party tjej och hon är härlig. Hon är liksom hon är Laurie Strode, Linda och Annie i första filmen, the happy go lucky teens. Och i film nummer två, Kills, där så är ju hon på krigsstigen som ska hämnas på Michael för att han mördade hennes vänner. Här är hon väldigt mycket sideline. Alltså jag upplever, jag hade önskat med både hennes mamma och hennes pappa, inklusive hennes pojkvän och hennes vänner, mördas i de två föregående filmerna. Och i den här då, det nämns bara lite liksom i förbifarten egentligen mellan Laurie Strode och Allison, den här förlusten. Och visst, hon har också gått vidare, hon är sjuksköterska numera, men det känns mest bara som att när det nya hotet introduceras, alltså det är ju en kärleksplott här, den här stackars mobbade Corey som vi kommer komma till. Det känns ungefär som att, ja, men de ser varandra på sjukhuset och så blir de topptunnor förälskade på en gång. För att båda är lite trasiga själar, tilltufsade utav livet ganska så rejält. Och hon liksom, nej, men jag vill bli förälskad, jag vill lämna Haddonfield med den här Corey då. Och så kommer ju då clashen med, ja, mormor blir det, med mormor Strode här, eftersom att Laurie där börjar ju misstänka att Corey går en väldigt mörk väg. Och det finns intressanta storylines här, men jag upplever att Allison mest blir, hon blir kärleksbihanget till Corey. Och jag,
hon blir typ kärleksbihang, man vet ju inte riktigt om det är av kärlek eller om det bara är att hon helt enkelt tycker synd om honom.
Ja, och sen också självklart, hon är ju också traumatiserad eller av de händelser som har gått igenom, och att hon kanske hittar lite en bundsförvärld. Hon hittar någon som har gått igenom samma sak med Corey. Så det finns ju intressanta paralleller, medan Allison har en mer hälsosam sätt att liksom handskas med traumat och handskas med sina känslor än vad Corey har, för han har ju väldigt destruktiv. Och tar man de två parallellerna, Allison har fått växa upp nu med, eller fått behandla sitt trauma här tillsammans med sin mormor, och de har valt en mer, eller det är mer kärleksfullt, det är mer öppet, Och medans Corey har också sitt trauma, men där förstår vi att det är på ett annat sätt. Men det är också det att de är också på olika nivåer. Allison var offret för Michael Myers, medan Corey anses som en mördare. Allison är offret, den oskyldige som drabbades. Corey är den onde som måste straffas. Så det är ju den stora skillnaden i deras två trauman. Även om Corey inte är en mördare till en början, han blir en mördare av rang sen. Vad tyckte du om Allison?
Allison har blivit lite tuffare nu. Eller hon har blivit mer vuxen, kanske man ska säga.
Jo.
Det är det jag känner. Hon har liksom hämtat upp sig från att vara den här fragila lilla tjejen som hon är i första filmen. Där är hon liksom mammaskyddaren, fast hon vet att det är någonting med mormor som är fel. För det säger mamma, och mormor beter sig konstigt. Så säger hon, så är det ju, så framställs hon i första filmen. Och sen i andra filmen så har hon tuffat till sig lite, för då har hon fått lära sig varför mormor är tuff och varför det händer som det händer. Men, och nu i tredje filmen då, så är hon bara trött på allt. Hon vill liksom, jag är så jävla trött på det här. Jag vill inte att mormor ska vara deprimerad. Jag vill inte att hon ska vara utsatt för det här spöket. Så ja, men jag vill att vi flyttar. Helt.
Ja. Hon vill ju lämna Haddonfield, och det förstår jag. För hon känner sig nog lite... Båda än att börja bli färdiga med Haddonfield. Laurie Strode håller på att skriva klart sin bok här. Och Allison jobbar på sjukhuset där nu. Och har väl liksom... Nej men... Allt... Hon vill därifrån. Hon är ung. Hon har livet framför sig. Och Haddonfield har utvecklats ganska negativt ändå.
Ja, de blir, alltså, det finns ingenting att göra. Affärerna har börjat stänga. Och jag menar, hon skulle kanske behöva åka till någon av de större städerna.
Ja.
Men Haddonfield, enligt mytoset eller historien, så ligger det i Illinois. Och jag menar, Illinois. Vad har vi i Illinois som är stort här då? Huvudstaden heter Springfield, och det ligger precis i närheten av Chicago. Så jag menar, det måste ju finnas någonting man kan göra på, de har ju flera universitet också, så hon skulle liksom kunna studera eller vad som helst. Fast sen gå med i militären som alla andra gör.
Som att hon... Alltså, jag kan tänka mig att de här 4 åren har gått åt till liksom, man har liksom bara bearbetat det här jävla traumat, och nu liksom kanske jag börjar hamna på en mer stabil nivå. Men också överallt hon nu vänder sig i Haddonfield, så är det ju allting förknippat med morden, med Michael, med traumat. Hon vill nog bara därifrån för att liksom, ja, men börja livet på nytt, så vi äntligen kan lämna The Shape, The Boogeyman bakom oss och börja ett liv. Och liksom, ja, och hela samhället har ju också förändrats på grund utav vad heter det, ja, de två föregående filmerna. Ja, nästa karaktär att prata om, det är ju Corey. Han borde ju komma in under hotet också. Så jag vet inte om vi ska spara honom.
Jag tror vi kan... Han ligger ju liksom... vi lägger honom under hotet. Jag tycker det är mycket bättre.
Ja, vi kan ju säga det. Vi kan ju säga det, alltså Michael Myers är ju med, och han är ju självklart ett hot. Men alltså, det här är ju en resa, vad jag brukar kalla för en helvetesnedstigning. Alltså vi följer ju egentligen Corys resa ner i vansinne. Men vi kommer då till det. Jaha, när vi har avhandlat de andra Halloween-filmerna, jag är tvungen att komma ihåg hur vi gjorde back in the days här. Men då då försökte vi alltid lyssna på vad heter det, The Theme Song, John Carpenters fantastiska musik som skapades i första, har ju återvänt i samtliga filmer, och den här då, den 13:e i serien, är ju inget undantag. Så är det läge att spela upp Halloween Ends signaturmelodi här.
Japp. Ja, det är inte hela, för den är ganska lång. Nej. Men en bit av den är det.
Jajamän.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är som en lite pimpad variant utav den första.
Den är mer laid back, alltså den har inte så mycket umf i sig i den här, tycker inte jag. Men ja, det funkade, det är inte den värsta utav alla variationer av de 13 som finns nu.
Nej.
Men nej, den har inte riktigt samma gusto som de andra filmerna. För det känns redan, ja men återigen, lite olyckligt att just det här är Ends. Det här borde vara The Corruption of Michael Myers, eller The Evil of Michael Myers, eller något sånt där.
Ja.
Ja, sak samma, det funkade. Det var John Carpenters.
Ja, jag tycker inte soundtracket var så där superbt. Det är jag faktiskt inte nöjd med. Men,
nej, och ska jag snacka musiken överlag, alltså de förlitar sig inte så mycket på det klassiska Halloween-musiken i den här filmen. Och det är också kanske en del som förtar lite Halloween-känslan från den här filmen.
Totally.
Ja, totally.
Nej, hon måste ju få vara med åtminstone, ja, när det är Halloween.
Det tycker jag. Alla älskvärda Linda.
Nej, men mycket av alla scener och händelser förstärks ju med musik. Men den är ju inte i närheten av själva Halloween-musiken som den var i originalen. Där använde man ju stort sett varianter utav huvudtemat i själva filmen för att göra liksom lite vad heter det? lite stämning och känsla. Och det gör man inte i den här, utan nu använder man bara, man hör ju i trailern, dung, bang, dung, sådana här stora.
Man har ett eget soundtrack som funkar också väldigt väl, men det är som sagt, Halloween har ett väldigt säreget soundtrack.
Ja, men Halloween, den här Halloween Ends, den har en helt annan ton i soundtracket än vad alla de andra filmerna har haft. Lite ja, lamare.
Mm-hmm. Och det här är också en ganska dyster film, tänker jag säga också.
Ja.
Och det kanske liksom tonen har varit med samtliga den här nya trilogin, att det har varit lite mörkare filmer. Och jag skulle nog hävda att det här är den mörkaste av dem alla, rent tonmässigt. Så, ja, hepp. Ska vi gå till Haddonfield?
Ja.
Platsen här.
Haddonfield, Illinois, som inte existerar, men...
Nej. I alla filmer tycker jag, alltså när vi har varit i Haddonfield, det har alltid varit svårt att få liksom... Jag har alltid tyckt att det har varit svårt att få liksom en direkt blick hur liksom, hur stort är Haddonfield, hur funkar det? Det har alltid varit de här villorna med sina vita staket runt omkring, så det har alltid varit ett väldigt medelklassområde. I den här filmen tycker jag att jag får mer blick av Haddonfield som stad. Det känns större, vi är på mer platser, vi är liksom på köpvaruhuset, sjukhuset, vi är i villaförorten, vi är ute på bilskroten, vi är liksom i viadukten under motorvägen, i avloppsrören. Vi är på mycket mer platser, men jag känner också att vi har en mycket mer sunkigare plats. Vi är i Haddonfield, känns mer smutsigt. Nedgånget kanske inte riktigt är helt och hållet, men det är ungefär som att vi är början på något form utav förfall i Haddonfield.
Ja, vad jag hittade just nu är att det finns en fan-made film, The Haddonfield Nightmare, som den är fan-made och ska vara en uppföljare till H2O.
Jaha, så där. Vad tycker du om Haddonfield i den här filmen då?
Jo, Haddonfield i den här, det känns lite som att det har blivit större mot i de andra filmerna. Ta som ursprungliga Halloween, där känns ju Haddonfield verkligen som en liten stad eller by, eller man ska säga. Det finns liksom, de har inget stort köpcentrum, här har de bara en lokalbutik, du har ostbutik, du har elektronikbutik och du har en polisstyrka på 10 personer ungefär. Men nu i den här så känns det som att Haddonfield har blivit större, bredare, med mera invånare.
Ja, dels det, och sen också att det har blivit, men som innan, det har känts mindre, det känns mer idylliskt, det är liksom puttrigt med sin lilla ostbutik och sin lilla poliskår. Här känns det ju liksom som att vi har så mycket mer otrevliga karaktärer här. Vi har liksom, ja men, ganska otrevliga mobbarkaraktärer. Vi har liksom ganska dryga, eller ja, dryga, jo men polis, han, Allisons ex-pojkvän, är ju ganska dryg, och det känns också som att det är liksom
Mulaney.
Ja, men, eller vad? Ja, nej, men det är också liksom, det är så dryga kompisgäng som liksom och man målar ju också upp, alltså vi har ju ett x antal självmord som inleds, vi får se precis i början här, som någon form av eftereffekt utav vad Michael gjorde här. Folk som har tagit sina liv, som är chockerade över vad som har hänt, och det känns som också att det finns en mer ovänlig attityd. Folk tittar nu liksom, blänger misstänksamt på grannen. Det här är ett samhälle som inte mår så jättebra, där alla liksom har blivit berörda. För tar man Jag menar, Halloween 2018 och Halloween Kills, den utspelar sig i stort sett på samma natt. Och ska man slå ihop dem, det är liksom ungefär 50 mord allt som allt. Det är helt hysteriskt mycket. Och bara föreställa, ja, men jag kan tänka mig lite som att det finns en liten allegori här, exempelvis en skolskjutning eller ett terrordåd eller något sånt där, och hur det kanske då kan påverka ett litet samhälle på gott och på ont. Jag tänker liksom att Laurie Strode och Allison får väl kanske visa på där, ja, men det kanske är bearbetning efter sån trauma går väl. Men sen har vi också Corey där vi har trauma där det inte går väl, vad liksom det får för spilleffekter på det. Men Haddonfield känns inte idylliskt i den här filmen. Det känns ganska hårt, det känns ganska kargt och lite ungefär som en krutdurk som är på väg att explodera. En tryckkokare som håller på och pyser över.
Men det är väl också så att Haddonfield har blivit 40 år äldre och 40 år modernare. Det är det som gör att det är, att jag tycker det är större. Men det är väl samma med som våran hemstad Eskilstuna. När jag var liten, då var den mindre. För det var ju, och där jag bor nu, där var det ju liksom, runt om var det gräsmattor. Och nu mellan 2019 och fram till nu så har de ju liksom byggt hus uppe på där det var parkeringar och gräsmattor förut. Så det har ju liksom kommit upp säkert 400-500 nya bostäder bara på de 30 åren som jag har bott i, eller 36 som jag har bott i Eskilstuna. Så jag menar, och då borde det ju vara samma med Haddonfield, för det blir ju mera med barnen i Haddonfield, alla flyr säkert inte därifrån, utan en del ynglar av sig och då ska de barnen i sin tur bo. Och men man har ju blivit lite mer realistisk det här. Det är inte att man har en småstad, barnen tar över ditt hus när du dör och så vidare. Som det kan vara ibland på film, att man bor flera generationer i samma hus. Så att det är liksom, Haddonfield är stort, det är kallt, och sen jag tycker det har gått från att vara ett litet samhälle till att bli en större stad.
Mm-hmm. Och en stad på lite på börjande dekis där, eller åtminstone med något form av trauma över sig som har gjort att befolkningen är inte så gästvänlig längre. Ja, kära någon, är det dags att gå in på hotet eller hotena?
Ja.
Och då vi sparar Michael till sist, för även om han inte är med särskilt mycket så är han med trots allt.
Ja. Jag vill säga att det är tre hot här.
Aha, okej.
Okay. Åt olika håll. Vi har dels mobbarna. För det här det blir som en kedjereaktion. Mobbarna, de ger sig på Corey eller Rowan Campbell. Och så Corey träffar Michael. Och sen kommer Michael. Så att jag skulle vilja börja med mobbarna.
Jag tror vi måste börja med Corey egentligen. För han är ju liksom kärnan i den här berättelsen.
Ja, det är sant.
Han är liksom den nya huvudpersonen här. Och det är här som är både, det är här som enligt mig är filmens nya styrka. Och samtidigt svaghet. För det här handlar ju om, alltså det här är ju Corys film om hur han, ja men han går från den här, ja men vänliga killen med framtidsplaner till som är att han drivs till vansinne och blir en förfärlig mördare. Och det är det som är så malplacerat i filmen som ska vara Michael Myers och Laurie Strodes slutgiltiga fight. Ja men han är ju, alltså vi börjar ju med, filmen börjar ju med att han sitter barnvakt till någon unge där året efter massakern från förra filmen.
Han sitter barnvakt åt Jeremy.
Ja, Och Jeremy, det är också det här som jag tycker är snyggt, hur den här filmen lyckas fånga upp det här, ja, men hur något sånt här kanske påverkar. För Jeremy är lite besatt utav skräck och lite besatt utav Michael Myers, och det är liksom inte orimligt för ett barn att liksom, ett sånt här jättetrauma som det här ändå så är, liksom barn kommer inte undan det, att de fångar upp det allmänna osmosis. Men han beslutar ju sig för att utsätta Corey för ett spratt med att lura honom att Michael Myers är i huset, vilket var en ganska effektfull scen i den här. För jag satt också och tänkte här, ja, är Michael i huset eller inte? Men det visar sig att så är det ju inte, utan han lurar ju in Corey på vinden är det väl, och låser dörren där, så står han utanför och tåntar honom. Jag tolkar det som att Corey får någon form av panik där och ska ju bara ta sig ut, och liksom tar ansats mot dörren. Dörren flyger upp, träffar ungen Jeremy i ansiktet så pass att han backar baklänges över relingen och faller då i den här, ja, in i balkongen där och slår ihjäl sig. Precis när mamma och pappa kommer tillbaka där. Och det är ju vad de ser. Alltså, och sen hopp tillbaka 3 år senare där då. Där vi förstår liksom att Corey har blivit friad. Det var en olycka. Men han är knäckt. Och omvärlden låter inte... Han blir liksom plågad också.
Ja, men han var friad av juryn men dömd utav allmänheten.
Av samhället. Ja. Och det här som jag tyckte var så snyggt också. För det finns den här, så när ett trauma av den här magnituden sker. Alltså Michael Myers är ju borta. Han greps aldrig. Han sitter ju i kloaken, visar det sig sen, och häckar. Men så sker det här. Liksom snacket har ju gått direkt, men istället, man har inte Michael Myers att kunna rikta ilskan mot, men Corey finns ju här, och han blir ju liksom, han kan man rikta sin ilska och frustration till. För det upplevde jag också var en sån här, vad den här filmen handlar om, alltså det här, man blir aldrig förlåten liksom, har du begått ett misstag, som det var här, en olycka, men du blir aldrig förlåten, aldrig förlåta, aldrig acceptera, utan bara slå. Alltså människans vilja att straffa. För det är ju mobbarna som kommer ge sig på honom sen. De använder ju liksom, de använder ju hans bakgrundshistoria här som en ursäkt att bete sig som svin. För det finns ju inget som rättfärdigar det de håller på med, mer än deras sinne att du har gjort någonting dåligt, därför får jag behandla dig precis som fan jag vill. Och de i sin tur, för så är ledaren för den här mobbargruppen, han är ju ganska hunsad och hårt hållen av sin pappa. Så det är ju en jävla cirkel utav frustration här. Ledarmobbaren är i sin tur mobbad av sin pappa, och så ger han sig på någon som han då liksom ser ner på, och det blir ju Corey. Och Corey är liksom, när han äntligen liksom försöker stå upp för sig själv, då blir det bara värre, och där blir då the tipping point för honom, och så går han ner då i en extremt våldsam jävla spiral utav galenskap. Ja, det var det här som jag tyckte var så briljant med den här filmen. För liksom shit vad jag kunde känna sympati med Corey, och shit vad han var en osympatisk samtidig. För någonstans, han väljer det här. Han väljer det här liksom, att göra på det här sättet. Och det är liksom, nej, vi kan inte motivera det här. Men jag förstår vart hans ilska och hans vrede kommer ifrån.
Definitivt. Ja, kära någon.
Ja, vad hade du för tankar och känslor kring Corey?
Alltså, så som de behandlar Corey, jag blir bara så ledsen. Det är så sanslöst att folk kan göra så. Det är det här, vad säger man, fate in humanity lost.
Mm. Ja.
Så det är min känsla vad gäller Corys när de behandlar honom så illa. Och det här med att det verkligen blir alltså följden av att de behandlar honom illa, det är en ganska finurlig plot point, eller om man ska säga, som jag har sett i flera andra filmer. Det här med att man helt plötsligt bara snap säger det, så att du vänder på det och ger igen. Såna filmer, revenge filmer det finns en hel del såna, och jag tycker de är ganska bra när de görs väl. Och den här delen när han börjar ta igen på sina mobbare, att han ger igen helt enkelt. Det känns så skönt. Det är inte rätt att mörda någon, absolut inte. Men den känslan jag får är att äntligen får han lite lugn i själen, för att han får göra upp med dem. Han får ge igen.
Ja, och samtidigt det målar jag också upp, alltså han får ju ingen inre frid. Han blir bara en värre människa. För liksom det räcker ju till slut bara med att någon säger något som han tar illa vid sig vid. Och liksom det räcker ju med att säga flasklock och så ska han ha sin hämnd. Och den är ju alltid helt in i helvete oproportionerlig. Det vi snackar ju liksom inte som att här kom det ett knivhugg i hjärtat och så var det död, utan det är ju den här dunka personens ansikte i bordet tills tänderna ramlar ut, och sen klipper han av personens tunga med en sax. Det är liksom han ska plåga, han ska förnedra och för att han är så fylld utav ilska och raseri. Och märkligt nog så blir han ju kanske lite lugnare, men han blir instabilare också. För han blir någon form av moralens väktare. Du är ja, men som doktorn som han mördar, eftersom att doktorn har en otrohetsaffär med sjuksköterskan där. Vad fan har det med han att göra? Nej, det har ingenting med han att göra. Men doktorn var ju ett jävla svin, så därför måste ju han mördas. Och Corey har ju då det moraliska high ground, anser han, för att doktorn var ju en dålig människa. Men nej, och det är ju också sådär grotesk våldsamt när han hugger doktorn, jag vet inte, typ 15-10 gånger i halsen med en korkskruv, och blodet bara pissar till höger och vänster. Herre min ge. Det är liksom, det finns ingen ände på hans ilska. Alltså jag ser, det här kan lika gärna, alltså det här är en skolskjutare, någon som går liksom självmordsbombare. Det är bara liksom en människa som vibrerar av hat, som samhället också har skapat, för man har inte visat honom någon vänvilja för det här olyckan som han har varit med i. Men också liksom då fattat slut. Alltså det är ju lite av en, jag tolkar det lite som en kritik till, ja men du vet, när drevet går på sociala medier, någon har gjort någonting och så ska vi cancella den människan. Och så liksom skriker man röven av sig. Och liksom grejen är det, man sällan har liksom folk tillgång till information, utan det är bara ett jävla massa tyckanden, och så blir det liksom en sanning. Och jag tänker liksom Corey är liksom den här filmens motsvarighet, det att den här olyckan har skett, men folk har ju beslutat sig för att nej, det var ingen olycka, han har ju mördat någon, och sen har ju The Man, staten här, bara skyddat honom, för de är ju såna jäkla ljudödlor styrda utav bla 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 bla. Det är liksom, jag ser bara hur det kukar iväg. Och sen liksom, och Corey är väl liksom extrem alternat, extrem svaret på det här. Och det är det som jag tycker är intressant med det här. Men då har vi ju Michael. För Michael är ju också lite av en katalysator här.
Ja, definitivt. Michael,
ja, Michael dyker ju inte upp förrän nästan en timme in i den här filmen. Vilket var fascinerande. Och för Corey blir ju överfallen utav de här mobbarna som misshandlar han och slänger han över en bro. Och precis utanför det avloppshål som Michael då bor i, som släpar in honom. Men sen när han vaknar så grabbar Michael honom och tittar honom djupt i ögonen och släpper honom. Jag kommer ju ett case här sen liksom, att det är det här, jag har alltid hävdat att Halloween har någon form av magisk realism till sig. Jag tolkar det liksom som att Michael på något vis och vänster, Michael ska ju alltid vara representationerna, he's absolutely evil, he got the blackest eyes, the devil's eyes, som Dr. Loomis säger. Michael Myers är ett svart hål av absolut ondska och ingenting annat. Och jag tänker att det är det, jag vet inte om det är liksom, Corey är så pass skadad så han är så mottaglig för den här ondskan, och att Michael typ för över det, smittar honom, korrumperar honom där. Vad tycker, tankar kring det?
Alltså jag tror inte att Michael är... han hade säkert kommit till det här med morden oavsett Corey. Alltså han hade blivit mördare eller skolskjutare eller seriemördare. Jag tror han hade blivit det ändå. Men när han stöter på Michael där nere så är det liksom att de Express startar hans seriemördarnerv. Så jag tror att utan att han hade åkt ner i kloaken där, då hade det tagit kanske några år till innan han liksom, innan det hade tippat över. Ja, nej, men det är min det är min tanke. Jag tror att han fick en extra skjuts av att träffa Michael. Liksom det speedade på hans nedgång i galenskap.
Jo, för det finns ju den här, det är något extremt ohälsosamt som Corys fascination för Michael. För jag tänker också så här, ja, men vi nämnde ju skolskjutningar, och det har ju inte varit någon hemlighet att andra skolskjutare har varit inspirerade utav skolskjutningar före dem. Jag kan säga Bowling for Columbine, att det har inspirerat en massa andra liknande dåd, att det går mode i galenskap. Och likadant med så här, ja, men som Anders Beren Breivik med sin jävla skjutning på Utöja där och bomben. Han i sin tur kommer också om en lång rad utav andra dårar som har gjort liknande saker, där de inspirerar varandra. Och jag känner att Corey är någon variant utav det också. Han är jätte, han blir liksom uppslukad av Michael här. Och ja, han behöver ju, det är ungefär som att han söker Michaels godkännande, liksom visa mig vägen, visa mig hur jag kan mörda någon.
Han verkar ju liksom göra Michael till någon form av gud eller en guru. Mm.
Ja, det blir ju också liksom som att, för Corey är så, han är så tillplattad och så försvarslös. Eller ja, men han är väldigt svag när vi får möta honom och utsatt. Men när liksom med hans, när han träffar Michael så börjar ju hans resa till något mycket mer kraftfullare. Han är ju absolut inte värnlös och försvarslös i filmens slut där, utan då är han ju hotfull och farlig istället.
Exakt.
Vad tycker du om Michael då? Nu ska vi gå till Michael Myers i den här filmen.
Alltså Michael Myers i den här filmen, det syns att han har blivit gammal.
Ja, gud, ja.
Han är verkligen, och sen om det då fortsätter med alltså om man ska gå enligt årtalet, så Michael var väl någonstans i 20-25 års åldern när han drog ifrån mentalsjukhuset.
Ja, 21 har jag för mig att han ska vara.
Ja, 21. Ja. Och så lägger vi på 42 år. Så han skulle vara runt 65 års ålder nu då. Men han orkar inte så länge. Jag menar, han har hållit på till och från under 40 år och mördat folk.
Ja, nu har han dessutom levt 4 år i någon krak här också.
Ja, ja men exakt. Hallå, vad fan har han gjort i en kloak?
Det finns grejer med, alltså Michael är jag gillar han, alltså, det är precis som du säger, han är gammal. Det känns som en skruttig, svag Michael Myers här, vilket också kanske liksom clashar lite med de två föregående filmerna där han verkligen var så ett kraftpaket som har mördat nästan 50 personer här i loppet av två filmer. Men här känns han annorlunda. Men jag känner när han dödar polisen där, då känns det ju att han ryster och blir konstig liksom. Det är så som att det känns som att han vaknar till liv igen. Det känns som att dels Corey väcker den slumrande Michael Myers på något vis och vänster. Han väcker gamla Myers från sin dvala där. Men det var också så här, för Myers har alltid varit för mig något med honom är övernaturligt. Det är inte så uppenbart som en Jason som är en zombie, eller Freddy Krueger som är någon drömdemon. Men det är liksom, Michael Myers är inte enbart människa. Det är någonting mer med honom. Och det är väl också det, på så sätt så har de inte förändrat honom. Det är fortfarande den här märkliga enigmat, The Shape. Han har sina klassiska, när han lägger huvudet på sne, när han ligger ner så bara reser han sig upp, allt det där liksom. Och när Corey är nere i klaken första gången, så var det något jag reagerade på, för liksom i väggen så ser det ungefär som att det finns som ett avtryck utav Myers mask liksom i det blöta i väggen där. Och det känns liksom, nej, det är inte otro, alltså bilden jag får liksom, hur kan det bli som en avbildning av hans mask? Men då tänker jag, nej, han har stått där med liksom huvudet pressat mot väggen i 4 år. Och det är liksom, jag kan ju bara spekulera i det, men i och med att jag tror att det är något lite lätt övernaturligt med honom, så känns det inte orimligt. Och med tanke på hur jävla mycket stryk han fick i Halloween Kills, så kan man tänka liksom, har han liksom stått här och liksom, ja, liksom bara egentligen lapat sina sår, någon form av återhämtning.
Han kanske har stått och healat.
Ja men det känns inte orimligt. Det är därför han kanske, när Corey väl kommer in, så bryter han det här mönstret på något vis av vänster, och liksom Myers kickar igång igen. Men han är fortfarande i ett ganska svagt tillstånd. Jag gillade konceptet att vi liksom hade Michael Myers och hans protegé ungefär, eller någon människa som blir ohälsosamt fascinerad av Michael Myers. Och jag vet inte, det funkade jätteväl för mig, för jag gillade också liksom den här, ja, men för det är också, Corey börjar ju få lite så klassiska Myers-tråp, att stå bakom en buske och blänger. Och han blir ju också så märkligt stark sen också. Han kan ju bara stampa på någon kvinnas huvud och huvudet bara plask som går i en blodig liten hög. Och det är det jag tänker är den här magiska realismen. Och det här jag också tänkte att vi hade ju kunnat öppna upp för någonting här, liksom som att säga att Myers för över sin ondska i Corey så att vi kan få någon form av, ja men då blir det ju liksom så,
ja,
men,
det är typ Jason Goes to,
ja,
Hell,
men då. Typ Passing of the Torch på något vis och vänster. Men sen är det ju det här, ja, är det då Michael Myers, för det känns lite fel, måste det vara Michael, alltså Michael, duger det inte med att det är en annan person fast i samma mask? Men det är ju där liksom, så har inte franchisen sett ut, alltid varit Michael Myers i den där vita masken. Scream har ju det här konceptet att vi har en ny ghostface varje gång.
Så... alltså det skulle inte funka på en sån här inte sensationell kan man väl inte säga, men på en sån här klassisk serie som Halloween.
Nej.
Scream har blivit en modern klassiker. Men Halloween är ändå liksom the classicer of the classicers.
Ja, men det är ju det. Och det är också det här just att Michael Myers har ju ändå sin personlighet, eller den persona som han har byggt upp. Och det funkar ju liksom för att det är just han. Att Corey sen liksom blir Michael Myers. Han har ju inte riktigt samma motivation som han har en motivation. Han är arg. Han är rosenrasande. Och det har ju Michaels aldrig egentligen varit, utan han har ju alltid bara varit ett svart hål och som vi inte riktigt kan förstå oss på, som bara mördar folk. Och det, ja, det har varit något kusligt och bra med det. Alltså det som jag alltid gillat med Michael Myers, för att han, han är den här kraften som bara kommer efter dig. Och att det kusliga med han är just att han är motivationslös. Det enda han gör är död för att han är ond. Om man försöker ge honom någon mer motivation än det, att nej, då blir det inte bra. Men visst, man gjorde ju det i de andra, i uppföljarna, att han mördar sina släktingar. Men man har ju gått ifrån det i de här nya filmerna. Så. Ja, Michael. Jag vet det. Jag gillar det här ändå. Även, men ja. Vi får väl komma till det som är det. Ja, vi har ju ett slut här trots allt.
Ja. Men vill du, ska vi göra en liten repris i form av, vad sägs om morden? Några av dem kan du väl bjuda
ja,
på?
Ja, vi har ju räknat killcounten i den här. Hur många har Michael Myers mördat? Och jag tänker, i de andra filmerna, då har vi ju gått igenom dem, mord för mord för mord. Vi gjorde inte det med Halloween Kills, för den gick på bio medan vi gjorde det, medan vi gjorde poddavsnittet. Och vi är ju i samma läge den här gången också. Så om vi går igenom mord för mord för mord, då spoilar vi lite för mycket av filmen. Men vi däremot så kan...
jag tänkte vi skulle göra tre mord.
Ja, men vi kan göra en sammanställning här. Ja. Halloween Ends har imponerande 18 dödsfall i sig. Men Myers själv har gjort sig skyldig till 3 av de här morden.
Då kan vi ju säga Myers mord. Vad tror du om det?
Ja, fast det kan vi väl göra.
Nej, vi måste ha några ja. Mord.
Den första, det här blir också filmen då han mördar minst i. För annars var det ju första filmen med 5 mord. Men då blir det den här den som han har mördat minst i. Och då blir det ju då första mordet. Det är ju då på sheriffbiträdet där som Corey lurar ner. Som han skär halsen av och så upprepade gånger knivhugger honom i bröstet. Och efter det här mordet, det är då han börjar rysta ungefär som att han vakna till liv igen. Gamla Dracula har fått blod i sig och fått vakna till liv. Andra mordet, det är ju på sjuksköterskan där, då vi får en liten återkoppling till, ja, första filmen. För henne lyfter han ju upp på en hand och så naglar han ju fast henne i väggen med kniven där, precis som med stackars Bob i första filmen. Och sen sista mordet är ju på en person som han vrider nacken av innan han beger sig efter Laurie Strode där. Men då betyder ju den sammanslagda dödssiffran och Myers samlade mord vart också lite intressant här. För i slutet av Halloween Kills, då var vi uppe i sammanlagt 166 mord. Men den här filmen introducerar, eller återintroducerar, att en av karaktärerna som varit mördad i Halloween Kills, förstår vi, överlevde attacken. Den här stackars kvinnan som han tryck in ett lysrör i halsen på, hon dyker upp i den här filmen sittande i en rullstol. Jaha, då måste vi ta bort ett mord. Då är vi uppe då i 165. Men då får vi lägga till 3. Så den slutgiltiga siffran är då 168 mord har han begått på 13 filmer. Och då är det då en könsfördelningen på dem blir då 121 män och 46 kvinnor. Så vi har fortfarande ett överslag utav män som mördas utav Michael Myers än kvinnor i Halloween-filmerna.
Han besparar ju kvinnor och barn i alla fall.
Jajamensan. Då får vi väl gå till det absoluta slutet här. Myers slutgiltiga defeat. Hur tyckte du det? Alltså, för nu, jag tänker nog säga att den här Michael Myers, han är död nu.
Ja, han är he's fucked.
Han är död. Och det här också.
Ja, men det här, det är därför den heter End. Ja. För nu är det verkligen slut. Mm. Och frågan är nu. Ja, jag skiter i. Om man låter bli. Ni som inte vill höra slutet, stäng av nu. Se filmen. Annars så lyssnar ni ut och eller så har ni tittat på filmen och lyssnar ut. På livestreamen stänger jag av ljuden nu. Så. Det här, i den här filmen, då är det verkligen, nu jävlar kör vi honom i en köttkvarn så är det slut sen.
Ja, det är när de har avlivat han, slagit ihjäl, nej, efter att han har blivit ihjälskuren utav Laurie Strode, så går de liksom i kortege till bilskroten och sen kör ner honom i kvarnen där. Och
det är ju verkligen som att de säger hela stan måste se.
Ja, och det här också, för jag tyckte det här var ett jävligt passande slut för Michael Myers. Jag gillade det. Och det är också det här som är så synd, för att det här hade kunnat, om nu filmen verkligen hade handlat om den slutgiltiga sammandrabbningen mellan Laurie Strode och Michael Myers, top notch. Men majoriteten utav filmen handlar ju om Corey och hans liksom, ja, förlust utav mänskligheten. Så det är lite olyckligt. Det känns som att det är två filmer, eller det här borde vara två separata filmer. Den här Corey-biten borde vara liksom The Corruption of Michael Myers, och sen det som slutar med att man kör ner Myers kropp i bilskroten, det borde vara Halloween Ends. Så ja,
ja. Tekniskt sett så borde det ju vara där, men så är det ju inte tyvärr.
Ja, slutord, om jag ska sammanfatta den här filmen, alltså, och kanske sammanfatta den nya trilogin. Jag tycker att det här var en bra film. Det var inte alls vad jag hade förväntat mig. Men jag gillar det nya den här filmen introducerar. Men jag förstår också frustrationen kring den här. För den känns väldigt fel marknadsförd. Det har verkligen varit Halloween Ends, Michael versus Laurie Strode. Och det där man har liksom hamrat in. Och det var det jag var inställd på också. Men det här är inte riktigt den filmen. Det finns med, men det kommer verkligen i filmens sista 20 minuter. Så filmen är inte tillägnad deras slutgiltiga kamp. Och det förstår jag kan uppröra. Så det är olyckligt med den här filmen. Men jag tycker att den här biten med Corey, alla de, hans liksom nedstigning i galenskap, hur han liksom blir den här mördaren och hur det hänger ihop med det här traumat som alla de här tre filmerna har handlat om, funkar väldigt väl. Och jag känner att hela den här trilogin har handlat om just, ja men, trauma och ganska svåra svärta saker. För det har verkligen inte varit en pajig popcorn-trilogi det här, utan det har varit en väldigt seriös trilogi. Och det är lite på gott och på ont, för de har varit relativt humorbefriade, de här filmerna. Och jag tänker nog säga att Halloween Ends är den mest humorbefriade och den mest allvarliga och mest dystra av de här tre filmerna. Men jag gillade att den introducerade mycket nytt som jag tyckte var kul och intressant. Men samtidigt också känns det som ett litet jävla misfire, med att det här ska vara Laurie Strode sista kamp mot Michael. Där känner jag mig lite lurad på. Som sagt, det här känns som två filmer ihopslagna till en, varav den här Corey-biten som fokuserar på Corey är den starka biten, och det som blir Laurie versus Michael är den svaga biten, vilket är olyckligt. För det, ja, det borde ha varit två separata filmer. Men det som är det här nya som jag tycker den här filmen introducerar, det tyckte jag väldigt mycket om. Men som sagt, kluven. Men jag tillhör nog de som uppskattar den här filmen, för jag vet att det är väldigt många som inte uppskattar den, och jag förstår varför.
Ja, Patrik, jag har läst såna här reviews nu på IMDb och Rotten Tomatoes, och de flesta klagar på att det absolut inte handlade om Michael Myers det här, utan att det handlade mer om hur Haddonfield återhämtar sig, eller ja, jo, det blir ju det, hur det återhämtar sig och hur det verkligen tar slut. Men problemet jag ser med de recensionerna som jag har läst är att de tänker ju inte på att även handlingen måste moderniseras eller utvecklas, eftersom vad sa vi nu, det är film nummer 13 i samlingen. Jag menar, på 40 år så måste det ju hända saker. Jag menar, visst, vi kanske hade folk som mådde så illa som Corey gör 78, men det har blivit mera uppenbart nu. När folk mår dåligt så kan man visualisera det på film eller visualisera det i böcker eller vad som helst. Och i det här fallet så har de tagit Corys självdestruktiva känslor och gjort det in i en film och liksom petat ihop det så att han verkar vara en serial killer in the making, så att säga. Och jag tror som du säger, Corey, hade han varit yngre så hade han förmodligen varit en skolskjutare. Det är liksom, när jag har lyssnat på dokumentärer om de här skolskjutningarna som har varit, och han uppfyller ju exakt varenda checkbox i hur de personerna var som var in på skolorna. liksom ensamvargar, sitter över nätet hela tiden, socialt inkompetenta och så vidare. Så att det, jag har faktiskt inget emot den här filmen. Jag gillar att vi har en möjlighet att göra en uppföljare eller en spin-off som inte handlar om Michael utan som handlar om Corey istället. Nu är ju han dör väl också, om jag inte har helt fel. Ja, hade de hållit honom vid liv, då hade han kunnat fått en egen serie egentligen på så vis. Fast det, ja, nej, men det är jag som lallar iväg här. Jag går långt, långt ut på idéfronten här, men jag tror definitivt att det, hade vi låtit Corey leva, så hade det här kunnat vara en spin-off, alltså The Corey Tapes eller någonting. Det är vad jag saknar med den här. Sen köttfärsscenen i slutet, den är ju glorious och underbar. Så att det märks att det här är ett slut för 40 år av, lite mer än 40 år av skräck för Haddonfield. Det blir 44 år till och med. Så 44 år av skräck i Haddonfield är nu över. Och kvar är en köttfärs. Okej, har du gjort något Bechdel-test på den här?
Jajamensan, om kvinnlig representation i film. Vi för ju tesen att skräckfilm är den som klarar det bäst. Och fråga nummer ett, finns det namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det ju. Vi har ju Laurie Strode och Alison Strode. Nu ska vi se, så har jag för mig att mobbarna också finns med där och de har väl namn.
Ja, det är Stacy och Margot.
Ja. Möter de någonsin varandra? Ja, Laurie och Allison bor ju i samma hus och de träffar ju varandra, och Stacy och Margot är ju med i samma mobbningsgäng. Så ja. Fråga nummer tre, när de möter varandra, pratar de om någonting annat än män? Ja, det gör de. Laurie och Allison pratar ju om, ja, men de minns exempelvis deras Allisons döda mamma och Lauries döda dotter. Och Stacy och Margot är bara vidriga mot Corey också. Så.
Fast tekniskt sett, då pratar de ju om en man som de pratar, ja, men, om
så,
Corey.
Som jag alltid tolkat den frågan är det, och pratar om någonting annat än män. Det är liksom underförstått att det handlar om att de pratar om pojkvänner och sådana saker. I den så håller de ju på mobbar Corey. De kallar honom för fula ord. Och då är de ju i samma scen. Ja, i vilket fall som helst. Halloween Ends klarar Bechdel-testet.
Men om du som lyssnare då känner att Halloween Ends inte alls är vad vi tycker, eller tycker att det är skit, eller bara vill säga hej, så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad bjuds det på i nästa avsnitt?
I nästa avsnitt då återvänder vi till Stephen King här igen och tar en titt på den första miniserien som gjordes utav ett Stephen King-verk, och det är då Salems Lot, regisserad utav Toby Hooper 1979.
Men då så, då lägger vi undan kökskniven, eller ja, lägger undan, den har blivit köttfärs.
Jajamensan, ja. Ner i skroten med den.
Då så, det var Halloween Ends från i år, och våran take på slutet av Michael Myers. Vi har inte så mycket kvar att säga mer än att jag heter Patrik.
Och jag heter Fredrik.
Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Adjö på er.
Adjö, Ken.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.